بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد بارئ كتاب التوحيد كابيتال 33 وفتفترن سير باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Kapitlet der Allah subhanahu wa ta'ala kapitlet og han nevner Allahs uttalende wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Og sett dere tillit til Allah om ni er sanne troende. Om ni virkelig er troende, så forlita på Allah. I dette kapitlet så kommer forfatteren at gå igjennom et tawakkul. Och ett tawakkul är en av islams viktigaste former av dyrkan. En av de bästa ibada är att förlita sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Och man kan säga lita eller sätta sin tillit eller förlita sig på ett tawakkul. Jag tänkte nämna här vad Imam Sa'di säger. Imam Sa'di säger att ett tawakkul, att sätta sin tillit till Allah. Min a'zam wajibat tawhid wal iman. Från de största skyldigheterna och plikterna i tawhid och iman. Och bihasb quwwat ett tawakkul al-abd ala Allah yaqwa imanuhu. Och ju starkare tawakkul människan har på sin herre, ju starkare iman kommer han att ha. Så han säger att tawakkul är från de största förpliktelserna och de mest obligatoriska sakerna i våran tro och i våran tawhid. Och ju starkare tawakkul man har, ju starkare iman har man. Och ju mer fullbordad tawhid har man. Och han säger att tjänaren är i behov, motar, nödbehov utav ett tawakkul ala Allah och att söka hjälp hos Allah subhanahu wa ta'ala i allt som han vill uppnå och i allt som han vill lämna, vare sig det är religiösa eller världsliga saker. Och han säger haqiqatu tawakkul, sann tillförlit till Allah är, nu kommer då definitionen av vad är tawakkul för någonting. Taib. Han säger sant tawakkul är att tjänaren vet annal amra kullahu lillah, att allting är hos Allah subhanahu wa ta'ala, all bestämmande ligger hos Allah azza wa jall, wa annahu ma sha'a Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, och att det som Allah vill kommer att ske och det som Allah inte vill kommer aldrig att ske. Och annahu huwa an-nafi ad-dar al-mu'ti al-mani, och att Allah är den enda som gynnar, som skadar, som kan ge och hålla tillbaka. Och annahu la hawla wa la quwwata illa billah, och att det inte finns någon styrka eller makt att ändra någonting förutom hos Allah. Så efter att människan har den här kunskapen om Allah och tror detta om Allah, så förlitar han sitt hjärta på sin Herre i att han ska ge honom det goda i detta liv och i hans religion, och att han ska skydda honom från det onda. Och han tror och är övertygad, med största övertygelse hos sin Herre, att han kommer att få det han vill ha. Att han kommer att få det han vill ha. Och samtidigt som han gör detta, så strävar han i att göra de nyttiga orsaker som hjälper honom att uppnå det han vill. Så den som har denna kunskap om Allah och samtidigt förlitar sig på Allah subhanahu wa ta'ala, ni har denna kunskap om Allah och sätter sin tillit till Allah, det här är en person som har förlita sig på Allah så som han ska. Så vad är då tawakkul? De nämner här, eller författare nämner och andra ulema nämner, att tawakkul består av två stycken pelare kan man säga. Den första är kunskapen om Allah. Kunskapen om Allahs rububiyya. Det var det han nämnde här, att känna till att ingenting sker i skapelsen utan Allahs tillåtelse. Allt som Allah vill kommer att ske, och allt som Allah inte vill kommer inte ske. Och det finns ingen makt eller kraft förutom hos Allah subhanahu wa ta'ala. Den som vet det här. Och det här är kunskap som vi har gått igenom. Men den som verkligen tror på detta. Att ingenting händer förutom Allahs vilja. Ingenting kan hända någonsin om Allah inte vill. Ingen kan skada mig om Allah inte vill. Ingen kan gynna mig om Allah inte vill. Inte ens ett blad faller om Allah inte vill. Jag kan inte få en droppe vatten om Allah inte vill. Ingenting kan hända utan Allahs vilja. Den som vet det här kommer att sätta sin tillit till Allah. När du vill ha någonting, någonting världsligt. Du behöver pengar, du behöver en fru, du behöver någonting hälsa. Du behöver skydd från någonting. Du behöver skyddas från någonting farligt, en fiende, en sjukdom. Någonting som du ogillar. Då vet du i slutändan att endast Allah Azza wa Jalla är den som kan hjälpa dig. Endast Allah är den som kan avvärja denna skada från dig. Ingen annan. Så du sätter din tillit till Allah. Ditt hjärta sätter sin tillit till Allah. Att han ska hjälpa dig i att uppnå detta. Att få det du söker och att skyddas från det du flyr ifrån. Det här är första delen av tawakkul, den viktigaste delen. Den andra delen är att du gör de orsaker, de asbab som krävs för att få den här saken. De orsaker som krävs för att få den här saken. Om det nu är pengar du söker. Du sätter din tillit till Allah. Han är Razak, den som försörjer. Han är Al-Wahhab, den som ger. Och så vidare. Du sätter din tillit till Allah att han ska försörja dig. Samtidigt som du går och söker jobb. Förstår ni? Den orsaken till att få pengar är att arbeta. Du vill ha en fru. Du sätter din tillit till Allah att han ska ge dig en fru. Taib, du tror på att Allah Azza wa Jal kan ge dig en fru. Samtidigt som du börjar söka en fru. Och fråga runt och så vidare. Du börjar leta efter en fru. Och du börjar fixa lägenhet och arbete så att du kan gifta dig till exempel. De orsaker som krävs för att få det man söker. Taib. Och det här är logiskt. Och här finns det tyvärr vissa sufister som har avvikit. De säger att tawakkul är bara att förlita sig på Allah. Yani du kan sitta hemma och säga att du vill ha pengar. Du tänker på Allah, han ska ge dig pengar och du behöver inte jobba. Khalas. Det är tawakkul. Allah kommer ge dig pengar. Det kommer komma. Och det här är fel. Eller du vill ha en fru. Khalas, Allah kommer ge mig en fru och jag behöver inte ens leta. Det är fel. Vi har nämnt beviset på det här tidigare. Och det är hadith Umar radiyallahu anhu som berättad av Imam Ahmed i hans musnad. Där profeten alaihissalam sa att om ni verkligen skulle förlita er på Allah så som ni borde. Law annakum tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli. Om ni skulle förlita er på Allah så som ni borde. Sann tillförlit. Så skulle han försörja er så som han försörjer fåglarna. De lämnar sina hem hungriga på morgonen och kommer hem mätta på kvällen. Så fåglarna har full tillförlit till Allah. Eller hur? Fåglarna försörjs av Allah, som allting annat. De har full tillförlit till Allah. Som nämndes i den här hadith. Men sa profeten al-Islam att fåglarna har full tillförlit till Allah. De sitter hemma i sitt fågelbo och Allah försörjer dem. Nej. De har full tillförlit, men de ger sig ut i sökandet efter mat. Och de kommer hem mätta. Så om vi skulle ha sann tillförlit till Allah så skulle Allah ge oss det vi vill. Och han skulle skydda oss från det vi söker skydd ifrån. Så sann tillförlit är då att också göra de orsaker som krävs för att få det man söker. Och de lärda nämner att sann tawakkul till Allah är tawhid. Det är iman. Och det är islam. Och det har nämnts i Koranen. Att ni ska förlita er på Allah om ni är muslimer. Om ni är troende. Allah nämner tawakkul tillsammans med taqwa. tillsammans med vägledning. Och vissa ulema säger att tawakkul är hälften av våran iman. Iyaka na'budu, dyrkan. Iyaka nasta'in, tawakkul. Tillförlit till Allah. Att söka hjälp hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så tawakkul måste man ha. Och det är tawhid. Och ju starkare iman man har, ju mera tawakkul kommer man att ha. Och ju svagare iman man har, ju svagare tawakkul kommer man att ha. Och en person som har svag tawakkul, det är ett bevis på att han har svag iman. Svag tawakkul är ett bevis på svag iman. Och ju starkare tawakkul, ju mera kommer man då, eller ju starkare iman kommer man att ha. Och varför nämner författaren tawakkul i kitab tawhid? Jo, för att det är en dyrka, en ibada, som vi sa. Och den ska vara endast för Allah subhanahu wa ta'ala. Vi ska inte förlita oss på någon annan än Allah. Man kan inte förlita sig på någon annan än Allah. Yani tawakkul går inte att säga. Man kan inte säga till exempel tawakkaltu alaik till en människa. Det går inte. Det är inte tillåtet att säga tawakkaltu alaik. Och det finns inga sådana bevis för det i islam. Och de lärda säger att att förlita sig på annat än Allah kan delas in i två kategorier. Den första är shirk akbar, stor shirk. Och det är när en person förlitar sig på en död människa till exempel. Som vissa kuburion, de som dyrkar gravar, förlitar sig på personen i graven. De säger den här personen är en wali. Jag sätter min tillförlit till honom att han ska försörja mig. Han ska göra mig frisk. Han ska skydda mig från det som jag fruktar. Jag litar på honom. Det här är stor kyrk som tar människan ut ur islam. Eller man sätter sin tillförlit till en frånvarande människa. Han är inte ens där, men man litar på att han ska skydda en och hjälpa en och så vidare. I saker som endast Allah kan göra. Jag litar på att den här mannen ska göra mig frisk. Den här mannen ska skydda mig från shaitan och så vidare. Det är endast Allah Azza wa Jal som kan göra detta. Eller även om han är närvarande så får man då inte sätta sin tillförlit till honom i saker som endast Allah kan göra. Då är det stor kyrk. Den andra formen av förbjuden tawakkul är där man sätter sin tillförlit till orsaker. Man litar på orsakerna och inte på den som orsakar att saker och ting händer. Yani man sätter sin tillförlit till kungen till exempel. Man sätter sin tillförlit till presidenten, till chefen på jobbet, till rektorn på skolan. Att de ska ordna saker och ting, de ska försörja en och de ska ge en saker och ting och skydda en från saker och ting. Yani de är bara orsaker. Men Allah Azza wa Jalla är den man ska sätta sin tillförlit på, inte på dessa orsaker. Och de lärde nämligen att det här är en mindre form av kyrk. Och det har nämnts otroligt stor belöning för de som sätter sin tillit till Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala älskar de som sätter sin tillit till honom. Vad säger Allah? Inna Allaha yuhibbu al-mutawakkilin. Allah älskar de som sätter sin tillit till honom. Allah älskar dem. Vad har al-mutawakkilin, de som förlitar sig på Allah, för speciell belöning på domedagen? Är det någon av er som minns? En hadith som jag har nämnt i kitab al-tawhid. Nej, shabab. En mäktig hadith. Ja, 70 000. De 70 000 som går in i paradiset utan straff och utan räkneskap. Och profeten al-Islam beskrev dem med egenskaper som att de ber inte andra om ruqya. De tror inte på skrock. Wa ala rabbihim yatawakkalun wa la yaktawun, och de använder det till kej och de förlitar sig på sin herre. Och alla tre egenskaperna som nämndes före går tillbaka till tawakkul. Att de sätter sin tillit till Allah och ingen annan. Så vad händer med de som har full tillit till Allah? De får gå in i paradiset utan straff och utan räkneskap. Direkt får de gå in i paradiset. Mashallah. Så en väldigt, väldigt mäktig belöning för de som sätter sin tillit till Allah Azza wa Jal. Sen så nämner författaren ett antal verser i detta kapitel. Han nämner versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Och lita till Allah om ni är sanna troende. Yani om ni är riktiga mu'minin, sanna troende, så ska ni endast sätta er tillit till Allah subhanahu wa ta'ala. "Wa 'ala Allah fatawakkalu." Den här versen är ett bevis på att tillit, tawakkul, endast ska vara till Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'ala Allahi fatawakkalu. Inte på någon annan. Ja? Och de nämner här också att när man nämner yani Allah före tawakkul, man kan säga på arabiska fatawakkal 'ala Allah. Förlita er på Allah. Då kan det också vara en beordring att förlita sig på Allah, men när man säger på Allah ska ni förlita er, så blir det mäktigare, det blir hasr på arabiska, att man endast ska förlita sig på Allah subhanahu wa ta'ala och ingen annan. Så man förstår av den här versen att man endast ska förlita sig på Allah azza wa jal om man är troende. Och man förstår också av versen att de som inte förlitar sig på Allah inte är troende. De är inte troende. Den är sann mu'min, sätter sin tillit till Allah azza wa jal. Och så nämner författaren versen i början på surat Al-Anfal där Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Troende är enbart de som bävar sina hjärtan då de hör Allahs namn nämnas och som känner sig stärkta i tron då de hör hans budskap läsas upp, och som litar helt till sin Herre. I den här versen så nämner Allah subhanahu wa ta'ala de troende med tre stycken egenskaper. Thalathatu sifat. Tre stycken egenskaper. Vilka är dessa egenskaper? De som känner fruktan i sina hjärtan när de hör Allahs namn nämnas. Idha dhukir Allah wajilat qulubuhum. Så känner deras hjärtan frukta, rädsla, de bävar. Och det här kan betyda att en människa som vill göra någonting haram blir påmind om Allah. Man säger taqillah, vad gör du? Det här är haram. Frukta Allah, var rädd för Allah, var rädd för straffet. Då blir han rädd och lämnar den här synden. Det här är en av de troendes egenskaper, att han lämnar en synd då han påminns om Allah. Eller han kanske påminner sig själv om Allah subhanahu wa ta'ala. En person vill synda. Och innan han ska synda så tänker han: astaghfirullah. Hur kan jag synda mot Allah subhanahu wa ta'ala? Hur kan jag göra denna vidriga synd? Och vad ska konsekvenserna vara av denna synd? Och han lämnar synden för Allahs skull. Den här personen, yani, blir påverkad av att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och han känner fruktan i sitt hjärta. Den andra egenskapen var att om de hör Allahs verser läsas upp, genom de hör Koranen läsas upp, så ökar de i sin iman. Deras tro blir starkare. Och den här versen är ett av de många bevisen som Ahlus Sunnah wal Jama'ah har på att iman, våran tro, kan stärkas. Den kan bli stark och den kan bli svag. Den går upp och ner. Till skillnad från det som vissa Ahlul Bidah från Al-Murji'a sa, att iman kan inte gå upp och ner. Iman är en sak som aldrig förändras. La wallahi, iman kan bli stark och iman kan bli svag. Och det här är någonting som vi alla känner av. Vissa dagar har du stark iman och andra dagar har du svagare iman. Vissa saker ger dig stark iman och vissa saker ger dig svag iman. Och en av de saker som då stärker våran iman är att höra Allahs verser läsas upp. Att lyssna på Koranen. Och speciellt när du reflekterar och förstår vad Allah subhanahu wa ta'ala säger. Dessa mäktiga verser. Om du lugnt slappnar av, reflekterar över verserna, så bi'idhnillahi kommer det att stärka din iman. Du kommer få starkare tro. Så ett råd till de som klagar över svag iman: vänder till Koranen. Lyssna på Koranen. Läs Koranen, reflektera över dess betydelse. Läs tafsir, lyssna på tafsirlektioner. Bi'idhnillahi så är det någonting som ökar eran tro. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala i sista egenskapen, wa ala rabbihim yatawakkalun. Och de troende är de som då förlitar sig på sin Herre. De sätter sin tillit till Allah subhanahu wa ta'ala. Sen så nämner författaren versen från surat At-Talaq där Allah subhanahu wa ta'ala säger, wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Och den som litar till Allah behöver ingen annan. Eller man kan översätta till فَهُوَ حَسْبُ يَنِي كَافِهِ. Allah är tillräcklig för honom. Att den som sätter sin tillit, sin tawakkul till Allah behöver ingen annan. För Allah räcker för honom. Han behöver ingen annan. Allah är tillräcklig. Och det här är en av belöningarna för ett tawakkul. Det här är en av belöningarna för att sätta sin tillit till Allah subhanahu wa ta'ala. فَهُوَ حَسْبُ. Allah kommer att vara tillräcklig för dig. Du behöver ingen annan. Yani, om det är krig till exempel, strid, och du sätter din tillit till Allah och Allah är med dig, du behöver ingen annan alls. Din fiende kommer aldrig att vinna mot dig. Du blir anfallen på gatan, du sätter din tillit till Allah, Allah är med dig, ingen kan skada dig om Allah är med dig. Och så vidare. Du söker riskförsörjning. Allah subhanahu wa ta'ala, om han är med dig, khalas. Du behöver ingen annan. Allah kommer att försörja dig. Och så vidare. Det här i sig själv är belöningen för att förlita sig på Allah. Som Ibn al-Qayyim nämner, att ofta så nämner Allah subhanahu wa ta'ala är belöningen för goda gärningar. Den som gör si, han får så. Belöningen för tawakkul, han sätter sin tillit för Allah, är att Allah är med honom. Han får det han söker oss Allah subhanahu wa ta'ala. Genom att sätta sin tillit till Allah i att få någonting, i att skyddas för någonting, belöningen är att du får det. Och du är oberoende av alla andra. Mashallah. Till skillnad från den som sätter sin tillit till någonting annat än Allah, men yatawakkal ala ghayrillah, straffas med att han lämnas åt den han har förlitat sig på. Som profeten Muhammad sa alayhi sallallahu alayhi wasallam, men allaqa shay'an wukkila ilayh. Den som hänger någonting runt halsen kommer att lämnas åt det han har hängt runt halsen. Den som hänger en amulett, en skyddsamulett, blått öga, Fatimas hand, någon hajtand eller vargtass eller jag vet inte vad, och tror att den här ska skydda honom, han förlitar sig på den här amuletten, Allah lämnar honom åt den här amuletten. Alltså, låt den här amuletten skydda dig. Du får inte Allahs skydd, du får den amulettens skydd som inte ens finns, som du bara har i din fantasi. Du och din amulett, ja, ni klarar er själva som hanarna. Och utan tvivel så är det en stor förlust att förlita sig på någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Då ingen annan än Allah kan påverka någonting i skapelsen. Ingen kan ge dig någonting, ingen kan skydda dig för någonting om Allah inte vill. Så alhamdulillah, sätt din tillit till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är också från de största av orsaker till rizq, till försörjning, till att få det man söker skyddas från, det man söker skydd ifrån, att förlita sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Och jag tror att vi alla behöver arbeta på den här egenskapen. Och om vi skulle göra det, verkligen fullborda våran tawakkul, så skulle vi få så otroligt mycket khair av Allah subhanahu wa ta'ala. No. Och sen så nämner författaren Affar ibn Abbas radiyallahu anhuma, där han sa hasbunallah wa ni'mal wakil. Det här ordet hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah är tillräcklig för oss, och vilken förträfflig beskyddare han är. Det här var ett ord som Ibrahim alayhi salam sa då han kastades i elden. Och det var ett ord som Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa då folket sa till honom att avgudadyrkarna har samlats mot er, så ni bör akta er för dem. Men det stärkte endast deras tro, och de sa Allah är tillräcklig för oss, och vilken förträfflig beskyddare han är. Så här nämner Ibn Abbas radiyallahu anhuma att det här mäktiga ordet. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, Allah räcker för oss. Vi behöver ingen annan. Wa ni'mal wakil, och vilken förträfflig beskyddare han är. Wakil är den som man förlitar sig på. Och vilken förträfflig wakil han är. Hasbunallah, Allah räcker. Wa ni'mal wakil. Mashallah. Det här ordet sa Allahs två khalil, Ibrahim och Muhammad alaihim wassalam. De bästa profeterna sa det här ordet. Ibrahim alaihis salam, när han slog sönder statyerna och folket ville straffa honom, byggde en stor katapult för att kasta in honom i en enorm eld. Så när han skulle kastas in i den här elden, så säger då Ibrahim alaihis salam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Och det nämns i en hadith att det var det sista ordet han sa innan han kastades in i elden. Och när han säger det här ordet, så säger Allah subhanahu wa ta'ala till elden, ya nar, kulna ya nar, kuni barden wa salamen ala Ibrahim. Eld, var kall och fridfull för Ibrahim. Och elden blev bekväm, inte för kall och inte för varm. Perfekt och fridfull, bekväm för Ibrahim. Mashallah. Så han räddades när han sa det här ordet. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Och samma sak Muhammad a.s. när de vunnit slaget av Uhud. Och kuffar i ledningen av Abu Sufyan, som fortfarande inte blivit muslim, begav sig tillbaka till Mekka. Och på vägen hem till Mekka så träffade de en grupp resande som var på väg mot Medina. Så Abu Sufyan sa till de här människorna, jag har ett budskap som jag vill att ni ska framföra till Muhammed sallallahu alaihi wasallam. När ni träffar Muhammed så ska ni hälsa honom att vi kommer att samla alla grupper, alla klaner, alla, för att utplåna islam en gång för alla. Vi kommer att attackera er och vi kommer att utplåna islam en gång för alla. Och de här männen, när de då kom till Muhammed a.s. och sahaba, och de berättade vad Abu Sufyan hade sagt, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, man ska samlas mot er, så var frukta dessa människor. Så då sa de hasbunallah wa ni'mal wakil. De blev bara starkare i sin tro och de sa hasbunallah wa ni'mal wakil. Och säger Allah, fanqalabu bi ni'mati min Allah wa fadlin lam yamsashum su. Så istället fick de ni'ma från Allah, fadl, och de skonades från all ondska när de sa det här ordet hasbunallah wa ni'mal wakil. Och vi lär oss av detta att det här är en dua som är väldigt rekommenderad att säga när du står inför ett problem, en fiende, en motgång, någonting svårt. Så säger du hasbunallah wa ni'mal wakil, bi'idhnillahi, Allah kommer att hjälpa dig. Men inte bara att du säger hasbunallah wa ni'mal wakil från tungan, utan att också det kommer från hjärtat. Hasbunallah, Allah räcker. Jag behöver ingen. Wa ni'mal wakil. Khalas. Bi'idhnillahi, så kommer Allah inshallah och ta'ala att hjälpa dig. No. Vi tar också nästa kapitel som inte är speciellt långt. I detta kapitel så säger författaren bab qawlullahi ta'ala afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun. Och den här översättningen var kanske inte den ultimata. Hitta det här Abu Bilals nya översättning. Ja. Kände de sig trygga mot Allahs plan? Nej, ingen känner sig trygg mot Allahs plan utom folk som blir förlorare. I det här kapitlet så kommer författaren att ta upp fruktan till Allah och hopp till Allah subhanahu wa ta'ala. Och faran av att förlora dessa två. faran av att känna sig säker från Allahs straff. Al-amn min makrillah. Och faran av att ge upp hoppet och misströsta Allahs barmhärtighet och nåd. Al-qunut wal-ya's min rahmatillah. Dessa två synder tar författaren upp i detta kapitel. Och vi har nämnt tidigare i förra lektionen när vi pratade om al-khawf. Så talade vi om just den här punkten. Att frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Att det är en av de bästa formerna av dyrkan. En dyrkan som hindrar människan från att synda. Och som får människan att skynda sig i att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Jag tänkte läsa lite här från vad Sheikh Ibn Baz säger, rahimahullah. Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, säger att författaren vill med detta kapitel klargöra att det är haram att känna sig säker från Allahs planer och Allahs straff. Och att det är haram att misströsta Allahs barmhärtighet. Utan varje mu'min är skyldig att färdas mot Allah med en balans mellan hopp och fruktan. Så som profeterna alaihi wasallam brukade dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Yani det är haram att känna sig säker från Allahs straff. Och det är haram att ge upp hoppet på Allahs rahma. Utan muslimen ska färdas till Allah i det här livet. Och ska dyrka Allah med hopp och fruktan. Det ska finnas en balans. Och som vissa av Salaf sa, som han nämnde senare, som en fågel och dess vingar. Ni minns detta, eller hur? En fågel och dess vingar. Kroppen symboliserar kärleken till Allah. Ena vingen symboliserar fruktan till Allah. Och den andra vingen hopp till Allah. Om den ena vingen är större eller mer, vad kan man säga, aktiv än den andra, så kommer fågeln att flyga snett, eller hur? Det kommer vara obalans. Och samma sak är det med våran islam. Om vi har obalans i detta så kommer vi att halka och gå vilse. Om vi har för mycket hopp och inte fruktar Allah så går vi vilse. Om vi har för mycket fruktan och för lite hopp så kommer vi också att gå vilse. Och vi kommer förklara det här senare. Så muslimen ska ha balans. Ska gå en medelväg mellan hopp och fruktan. De ska vara lika. Lika mycket hopp och lika mycket fruktan. Och han nämner här att det här är profeternas yani sätt att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nämner versen från surat al-Anbiya. Innahum kanu yusari'una fil khairat. De brukade tävla i det goda. Wa yad'unana raghaban wa rahaban. Och de åkallade oss med hopp och fruktan. Profeterna dyrkade Allah med hopp och med fruktan. Wa kanu lana khashi'in. Och de fruktade oss, eller fruktade Allah. Surat al-Anbiya, vers 90. Ja. Så, en fråga här. Vi har ju talat om fruktan, att frukta Allah subhanahu wa ta'ala, vara rädd för Allah, vara rädd för hans straff, vara rädd att ens gärningar inte ska accepteras. Var rädd att man kanske inte blir förlåten. Var rädd att ens gärningar ska nollställas. Och liknande saker. Gällande hopp. Raja. Rarba. Tama. Det är tre synonymer som nämns i Koranen. Som indikerar på samma sak. Och ihtisab också som nämns i sunna. Raja. Och el. Vad sa vi? Och el raja. Och ragba och tama. Vad är det som gör att människan får mera hopp? Och det här hoppet är väldigt viktigt. Att tro på Allahs barmhärtighet och hoppas på Allahs barmhärtighet. Hoppas på Allahs förlåtelse. Väldigt, väldigt viktig egenskap. För att det händer ju att man syndar. Och då ska man inte tänka att Allah kommer inte förlåta mig. Det här är en synd. Utan man ska hoppas på Allahs förlåtelse. Vad är det som kan hjälpa människan att öka sitt hopp till Allah subhanahu wa ta'ala? De lärde nämner ett, att känna till Allahs namn och egenskaper. Den som känner Allah kommer att frukta honom, kommer att älska honom, kommer att längta efter honom och hoppas på det goda som finns hos honom. Den som känner till att Allah, han är Ar-Rahman, Ar-Rahim, den mest barmhärtiga, och studerar dessa namn och egenskaper. Vad betyder Rahman Rahim? Den som känner till att Allah, han är Ra'uf, att Allah, han är Ghafur, Ghaffar, Wadud och så vidare. Alla dessa namn kommer få människan att hoppas på Allahs barmhärtighet. Taib, förlåtelse, hans stora nåd på domedagen och i detta liv. Två, att känna till Nusus Al-Wa'd, texterna som handlar om just nåd. Hur Allah subhanahu wa ta'ala kommer att förlåta folk på domedagen. Hur Allah kommer rädda folk från helvetet och ta in dem i paradiset. Hur Allah subhanahu wa ta'ala vägleder folk som är vilse. Hur Allah subhanahu wa ta'ala förlåter folk som har gjort enorma synder och så vidare. Alla de här texterna får människan att ha större hopp på Allah subhanahu wa ta'ala. Och profeten alaihissalam, han sa ju också: "Man sama ramadan imanen wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Att den som fastar i ramadan med hopp, med iman och hopp, blir förlåten för sina tidigare synder. Yani, när man har hopp och iman, så får man också den här stora belöningen av Allah subhanahu wa ta'ala. Så de troende känner till dessa, känner till Allah subhanahu wa ta'ala och känner till texterna om hans barmhärtighet, nåd och förlåtelse och så vidare. Och de hoppas att Allah subhanahu wa ta'ala ska förlåta dem, att Allah ska ta in dem i paradiset, att Allah ska acceptera deras gärningar, att Allah ska belöna dem för deras gärningar. Det här är de saker som de hoppas på. På allting gott som har nämnts i texterna. Och de hoppas också då på Allahs förlåtelse. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Qul ya ibadil ladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an." Säg till mina tjänare, ni som har gjort orätt mot er själva. Allah säger, Muhammad a.s. säg till mina tjänare, ni som har gjort orätt mot er själva, la taqnatu min rahmatillah, ge inte upp hoppet, misströsta inte Allahs barmhärtighet. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Allah förlåter alla synder. Innahu huwal ghafurur rahim. Han är sannoliken den mest förlåtande, den mest barmhärtiga. Så man ska aldrig ge upp hoppet och tänka att Allah inte förlåter mina synder. Och det här som författaren kommer att nämna är en av de stora synderna. Att tro att Allah inte kommer att förlåta en synder. Och faran med det här, som ulema nämner, den som tänker och tror att Allah inte kommer att förlåta mig, den här personen ger upp hoppet. Och som Sheikh bin Baz rahimahullah nämner också här, att det här är ett av shaitans tricks. Han försöker lura människan. Han kommer till en syndare, den här syndaren vill vända sig till Allah. Han vill bli praktiserande muslim och sådär. Och då kommer shaitan och säger: "Nej, Allah kommer inte förlåta dig. Det är kört. Du har gjort sådana här synder. Du är en sån dålig människa. Hur kan Allah förlåta dig? Det är kört, khalas. Du är sämsta människan och du har ingen plats i islam. Det finns ingen plats för förlåtelse. Det är kört. Allah kommer straffa dig i helvetet." Och då tänker människan, khalas, då kan jag lika bara fortsätta synda. Det är kört, khalas. Eller hur? Det kan inte bli värre. Så han fortsätter. Och tänker att dörren till Toba är stängd. Och då har shaitan lurat honom. La wallahi. Dörren till Toba är öppen. Och Allah älskar de som vänder sig till honom i Toba. Allah blir glad om du ber om förlåtelse. Och det finns ingen synd som Allah inte förlåter i det här livet. Hur grov synden än är. Spelar ingen roll om du är största massmördaren, statydyrkaren och våldtäktsmannen, jag vet inte vad. Allah förlåter alla synder. Alhamdulillah. Allah förlåter alla synder. Gick inte Mosa och kallade Firaun till islam? Vilken synd är värre än att göra folk till slavar och säga att man är Allah? Att man har skapat saker och ting, att man är skapare. Vilken synd är värre än denna? Men Mosa kallade honom till islam. Kallade inte Mohammed al-Islam, Abu Jahl och folket i Mekka till islam? Trots deras synder. Alhamdulillah. Allah förlåter alla synder. Naam. Och det är också viktigt att man tror gott om Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala säger i en hadith Qudsi: Ana inda dhanna abdi bi. Jag är så som min tjänare tror om mig. Jag är så som min tjänare tror om mig. Jag tror att Allah subhanahu wa ta'ala är barmhärtig, förlåtande, kärleksfull. Inshallah Allah kommer att förlåta dig och ge dig rahma och så vidare. Så väldigt viktigt att man tror det bästa om Allah subhanahu wa ta'ala. Men de nämner också här ulema, som Ibn al-Qayyim, att när man hoppas på Allahs barmhärtighet och förlåtelse, så nödvändiggör det också att man gör goda gärningar. Är ni bara att säga jag hoppas på Allahs rahma och så gör man inga gärningar? Det är fel. Som vissa tyvärr muslimer, eller vissa som tillskriver sig islam, Allahu alam, vad de är för någonting, de gör inte salah, fastar inte, kvinnor täcker sig inte och så vidare. Och när man talar om islam så säger de Allah är förlåtande. Allah förlåter alla synder. Han har mycket hopp på Allahs rahma. Men han gör inga gärningar. Och det här är batil. Det här är falskt. Det här är fel. I Allahs rahma, Allahs nåd och förlåtelse. Det finns vissa saker för att få dem, eller hur? Yani, du vänder dig till Allah i tawbah, Allah förlåter dig. Du gör goda gärningar, du får Allahs rahma. Eller hur? Så att det kräver också att man gör gärningar för att få dessa saker. Som vi nämnde i bevisen här. Profeterna hade hopp, men de tävlade till Allah i det goda och gjorde dua till Allah och salah och så vidare. Så att bara säga att man har hopp på Allahs rahma och förlåtelse och sen inte göra någonting är fel. Utan Allahs rahma och förlåtelse uppnås med goda gärningar, med tauba och så vidare. Och författaren nämner i det här kapitlet versen där Allah subhanahu wa ta'ala då säger: Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun. Och de här verserna, eller denna vers, är ett stycke från surat al-Araf där Allah subhanahu wa ta'ala talar om kuffar. Och Allah säger i verserna för: Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Kände sig städernas invånare trygga mot att vårt straff skulle nå dem under natten när de låg och sov? Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Eller kände sig städernas invånare trygga mot att vårt straff skulle nå dem under förmiddagen när de roade sig? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun. Kände de sig trygga mot Allahs plan när ingen känner sig trygg mot Allahs plan utom ett folk som har blivit eller som är förlorare? Så det här är en varning. Kuffar som Allah skickade profeter till kände sig trygga. De hade så mycket hopp och kände att Allah kommer inte straffa oss. Allah straffar inte. Vi är garanterade. Vi behöver inte tro på denna profet. Vi behöver inte tro på hans bok. Halas, finns inget straff. De kände sig trygga morgon, kväll, i alla tillstånd. Och då så säger Allah: ingen känner sig trygg från Allahs plan förutom ett folk som är förlorade. Det vill säga, det här är en enorm synd. En otroligt stor synd. Och Allah subhanahu wa ta'ala straffade dessa människor. Och här nämns ordet makrullah, Allahs plan. Och det har nämnts på flera ställen i Koranen. Att de planerade och Allah planerade, och Allah är den bästa i att planera. Och ulema nämner att det här, denna egenskap hos Allah subhanahu wa ta'ala, kommer som gengäld. När de planerar ondska mot Allah och mot profeterna och mot de troende, så får de en ont tillbaka. Och vissa av salaf sa att Allahs plan, makrullah, är att Allah subhanahu wa ta'ala ger dem uppskov. Istidraj, som det heter på arabiska. Allah ger dem uppskov. Han låter dem vara. De vänder sig bort från profeterna, från Koranen och sysselsätter sig med synder. Allah ger dem rikedomar, hälsa, tid. Och när de är som lyckligast så kommer straffet plötsligt och tar dem. Bagtaten. Plötsligt så kommer Allah subhanahu wa ta'ala och tar deras liv. Och då väntar inget annat än helvete för dem. Och därför har det nämnts i en sahih hadith i Musnad Imam Ahmed. Att profeten Muhammad a.s. sa: om du ser en människa som konstant syndar och han njuter, han är i ett gott tillstånd, så vet att det är istidraj från Allah subhanahu wa ta'ala. Vet att det är uppskov från Allah subhanahu wa ta'ala. Så det är väldigt, väldigt farligt det här. Man ska då inte känna sig säker. Och så nämner författaren versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ. Och vem utom den som har gått vilse ger upp hoppet om sin herres nåd? Den första versen handlar om att känna sig säker från Allahs straff. Den här versen handlar om att ge upp hoppet på Allahs nåd. Vem är de som ger upp hoppet på Allahs nåd? إِلَّا الضَّالُونَ. Förutom ett folk som är vilse. Och enligt vissa mufassiron, yani kuffar. Ingen ger upp hoppet på Allahs nåd förutom ett folk som är vilse. Väck mannen i hörnet. Nå. Ska inte sova. Ja, wudu Bilal. Nå, så. Vem är de som ger upp hoppet på Allahs rahma? Ett folk som är vilse. Och sen nämner författaren hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam frågades om de största synder. Och han sa: ash-shirku billah, att dyrka någonting vid Allahs sida. Wal-ya'su min rawhillah, wal-amnu min makrillah. Och att känna sig trygg eller misströsta Allahs nåd och känna sig trygg från Allahs plan. Och den här hadith är sahih. Han nämndes tre av de största synderna. Kyrk, vilket är den största, grövsta och vidrigaste synden som finns. Ingenting är värre än kyrk. Att dyrka någonting vid sidan av Allah. Det är det värsta som finns. Inna kyrka la zulmun azim. Kyrk är den grövsta synden. Och när profeten alaihi salam i en annan hadith nämnde de största synderna, så sa han: Antaji'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Att du sätter en lika jämt Allah vid Allahs sida, då är det han som har skapat det. Det finns ingen synd som är värre än kyrk. Och om en människa dör med kyrk, så är det kört. Han kommer aldrig någonsin att bli förlåten. Och han kommer brinna i helvetet för alltid. Men den som dör med tawhid och har synder, kommer Allah att förlåta. Hur många synderna än är. Men den som dör med kyrk, tyvärr, kommer aldrig att bli förlåten. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Som Allah säger. Och vad är den andra synden? Al-ya'su min rawhillah. Att ge upp hoppet på Allahs barmhärtighet. Och den tredje synden? Att känna sig säker från Allahs plan eller Allahs straff. Så här är tre av de värsta synderna. Och Ibn Mas'ud sa: de största av synder är shirk, wal-amn min makrillah, och att känna sig säker från Allahs straff, wal-qunut min rahmatillah, wal-ya'su min rawhillah, och att känna sig säker eller från Allahs straff, och att ge upp hoppet på Allahs barmhärtighet. Så det här är då de, från de största av synder. För faran är ju att den personen som känner sig säker från Allahs straff är en person som inte har någon khawf, ingen som helst fruktan för Allah subhanahu wa ta'ala. Och som ulema här nämner, att en person som konstant syndar och kommer bort och bort och bort från Allah, kommer till slut att sluta frukta honom. Och kommer att hamna i den här onda fällan, att känna sig säker från Allahs straff. Och sen har han inga begränsningar i de synder som han gör. Och motsatsen är en person som ger upp hoppet på Allahs rahma. Denna person kommer också kanske då att fortsätta synda och kommer inte vända sig till Allah. Och den här personen tror också fel om Allah subhanahu wa ta'ala. Yani su'udhan billah azza wa jal, som nämns i Fathul Majid. Personen tror ont om Allah subhanahu wa ta'ala. Den som tror att Allah inte är förlåtande. Allah azza wa jal inte kan vägleda honom och så vidare. Utan man ska tro det bästa om Allah azza wa jal, som vi sa. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.